Alla goda gåvors givare, tack för att vi fått vara med nu och ge en del av det du har satt oss att förvalta, Herre, till stöd och hjälp för barn, Herre, att de ska få trygghet i krig. Vi ber att du välsignar de gåvor som vi har samlat in här nu, Herre, att det får bli verkligen till tröst och hjälp och uppmuntran, Herre, i tuffa situationer, Herre. Och så ber jag också, Herre, att du hjälper oss att öppna våra hjärtan och våra tankar för ditt ord den här stunden, Herre. Att det får vara levande ord, Herre. Att det får vara bröd och inte stenar, Herre. Tack att du har inspirerat, Herre, de som har skrivit ner ditt ord. Och att du också vill göra orden levande för oss nu, Herre. I Jesu namn, amen. Gott och välsignat nytt år vill jag önska er allihopa. Gott att få mötas så här, tycker jag, och få sträcka oss mot Jesus här i början av året. Och det nya året är naturligt att det finns mycket våra tankar så här. För några av oss så finns det någonting som heter tour de ski som rör sig i tankarna också så här runt årsskiftet. Jag vet inte om det är några fler än jag som fascineras av det här skidåkandet. Men jag gissar att de flesta av er i alla fall har någon gång sett någon skidtävling eller så på tv eller möjligtvis i verkligheten. Och då kan man ju testa att föreställa sig där att någon av de här stora skidstjärnorna, Therese Johaug eller Edvin Anger, det nya svenska stjärnskottet som verkligen överraskade hela skidvärlden idag när han gick in som tvåa på det här jaktstartsloppet. Eller Ebba Andersson som fick göra lite revansch idag efter det här nesliga loppet igår här. Tänk att någon av dem skulle tävla i dunjacka, tjocka sådana här termobyxor som man har när man är ute och leker med barnen eller åker utförsåkning. Och sen sådana här gamla klassiska turpjäxor i läder. Skulle vara ganska risigt, tror jag, för dem att åka på det. Det skulle hindra dem. Nej, så är det ju inte, utan de tar ju av sig det här tunga och klumpiga, tar på sig smidiga och lätta kläder och speciella skidskor. Sen är det dags att börja loppet och då gäller det att satsa allt vad man har liksom från starten där och trycka på ordentligt i stakningen när det är klassisk stil eller skären då, ifall det är fristil. Så kör man järnet och sen tar man det lugnt. Nej, utan det gäller att hålla ut hela loppet och kämpa ända tills man korsar mållinjen då, helst före alla norrmän och norskor naturligtvis. Och det gäller att vara uthållig och kämpa även om det är jobbigt. Och vad är det då som får de här skidåkarna att utsätta sig för allt detta? Att träna massor och massor därtill. Att ta av sig de här kanske bekväma kläderna och trä på sig de här tajta dressarna. Lite kalla kan jag säga innan man fått upp kroppstemperaturen. Och sen anstränga sig hårt och hålla ut. Jo, man har ett mål som man vill nå till och kämpa för. Det är det som är motivationen och inspirationen. Och den här bilden får vi ha framför oss nu när vi går in i bibelordet. För det finns en liknande bild i det här bibelordet som jag har valt till predikan ikväll här. Från Hebreerbrevet kapitel 12 och vers 1-3. Får ni gärna slå upp, ni som har biblar tillgängliga på papper eller digitalt eller hur ni nu väljer att läsa det. Och du som kan får gärna resa dig upp tillsammans med mig när vi läser Guds ord här. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då även vi befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, för att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Amen. Varsågod och sitt. Ja, Jesus, han har åkt livets lopp för oss. Han vet hur det är att vara människa. Han vet hur det är att vara företrädare eller tjänare åt Gud på den här jorden. Och därför kan vi ha Jesus som föredöme för våra liv. När vi kämpar här på livets bana. Vi får ha blicken på Jesus. Vi kan ta rygg på Jesus när vi kämpar på här i livet. Ja, han fick verkligen känna på det, Jesus, att det finns ingen seger utan kamp. Han mötte ganska mycket motstånd när han vandrade här på jorden. Dels hade vi den här religiösa etablissemanget, skriftlärda, fariseer, saddukeer som var på honom där och försökte liksom göra livet surt för honom. Ifrågasatte honom och kritisera, kom och ställde frågor. Och bland folket, ja, visserligen blev det framgång och uppståndelse på en del ställen när han gick fram. Men det var ändå inte lättköpta segrar. För framgångarna ledde ofta till att folk missförstod honom. Och de sökte sig till honom inte för den han var och det han stod för kanske framförallt, utan de här undren och tecknen han gjorde. Det kom de. Det här som var liksom fyrverkerier och som sprakade och brakade som värsta fyrverkeriet. Det liksom var någonting som många drogs till. Och på liknande sätt är det för oss. För att nå målet med det här livet så behöver vi arbeta och kämpa. Det finns inga lättvindiga segrar i kyrkans uppdrag och uppgift heller. För att Guds rike ska kunna breda ut sig så behöver vi kämpa i bön och i handling. Och vi får vara beredda vi också att möta motstånd. Vi har ju levt ganska bekvämt som kyrka i vårt land i många decennier, ja, lång, lång tid. Men visst kan vi möta motstånd i att människor ifrågasätter oss eller så här. Och det kan bli tufft på andra sätt också. Och det här vet de flesta av oss, och det är inte så svårt att veta det teoretiskt, men det är så mycket jobbigare när vi får erfara det här, att vi möter motstånd. Och ibland kanske det kommer från det mest oväntade håll, att vi känt verkligen att Gud manat oss till någonting, och så är det kanske någon i samma församling eller någon i Kristi kropp som kommer liksom och sätter sig på tvären och gör livet surt för oss. Det är inte bara världen ibland, utan det kan vara våra syskon ibland som går på tvärs. Vi vill ju gärna att saker och ting ska gå lätt. Det ska vara härligt och det ska gå snabbt också. Så där. Vi ska inte behöva hålla på och gneta så där, som någon av de här Ski Classics-åkarna där som får liksom stå och staka och gneta sig upp små korta tag upp för någon oändligt lång slakmota. Utan det ska ju gå snabbt, liksom, som ett sprintlopp. Men i Guds rike så finns det inga lättköpta segrar. När vi ser på Jesus så kunde vi se att han var uthållig. Visst, han behövde vila lika väl som vi behöver göra det ibland. Men det fanns en stor och stark uthållighet. Ett exempel på är ju det här lärjungateamet som han samlade och tränade under 3 års tid. Det var liksom inte gjort i en handvändning att lära upp de här lärjungarna. De var ganska tröga till att förstå, kan man ju märka när man läser evangelierna. Han suckade nog många gånger Jesus. De hade inte särskilt lätt att tro heller. De verkar som att de glömde bort saker ganska ofta, som han hade sagt. Men han fortsatte Jesus trots att det var så här segt med att träna sina lärjungar. Och det gav resultat till sist. När de väl sändes ut i världen, och då vände de upp och ner på mer eller mindre, ja, stora delar i alla fall av Medelhavsområdet. Det kom massor med människor till tro. Det grundades församlingar. Evangeliet gick vidare ut över världen. Från land till land, från generation till generation och nått oss som lever här i Norden, kalla Norden 2025. Så det fick verkligen fart, det här med evangeliet, genom de här tröga och envisa lärjungarna. Men Jesus, han gav sig inte. Han var uthållig. Och vi kan naturligtvis också uppleva att det är trögt i livet eller i våra församlingar. Men för att vinna segrar för Guds rike och göra ett Guds vilja, så behöver vi uthållighet. Vi behöver liksom satsa hela loppet. Det gäller inte bara på startrakan upp på första backen och trycka på ordentligt i åkningen, utan det gäller liksom att hålla i. Det är inte bara där i starten när man är nyfrälst eller man nyss har gjort något starkt gudsmöte som vi behöver kämpa, utan vi behöver hålla i även de här grå vardagarna. Kämpa på uthålligt och målmedvetet, även om vi inte ser att det händer ett dyft kanske just nu. Men Gud kanske verkar i det fördolda, håller på att förbereda någonting. Det kanske är en andlig kamp någonstans som pågår, där Gud verkar, men vi får vänta lite med innan vi ser frukten av det hela. Jesus, han fick också lida mycket under sitt liv här på jorden. Och det här stegras ju mot slutet. Och Guds ord säger att Jesus, han stod ut med skammen och lidandet och korset för att vinna den glädje som väntade honom. Och vad var det för glädje? Var det att få komma tillbaka till sin pappa Gud i himlen igen och vara med honom? Ja, det fanns säkert med där. Det var alldeles säkert något Jesus längtade efter. Men det var inte det som det framförallt syftade på, utan det var frälsningens glädje. Det var det stora målet, den stora glädjen, att han skulle få fullborda det uppdrag han hade kommit hit för. Äntligen skulle alla få se att sanningen och livet segrar över ondskan och över döden. Hindren skulle få rivas för det här att människor, alla folk, av alla folk, skulle kunna komma och ha gemenskap med Gud. Han gick inte genom lidandet, Jesus, främst för att han själv skulle få det bättre. Det var inte av själviska motiv, utan det var för att du och jag och alla människor, ja, hela skapelsen, skulle ha möjlighet att få återupprättas och få räddas. Så det var den där glädjen. Det var inte någon självisk kick, utan det var en glädje för vår skull och för hela världens skull. Så låt oss ha blicken fäst på Jesus när vi går in i det här nya året. Se hur hans kärlek drev honom, både i härliga dagar, men kanske inte minst när det var kamp och lidande. Sann kärlek, den väjer inte undan när det kommer lidande och kamp. Den står ut med väldigt mycket. Så låt oss inspireras och utmanas av det här och ta det som ett föredöme. Hela Jesu liv är en förebild för hur det är tänkt att vi ska leva våra liv. Här och nu får vi arbeta och kanske lida för att andra ska få del av det glada budskapet om det som Jesus har gjort för oss och som han gör för oss och som han vill göra för oss. Och så får vi vara med och dela det här till andra, så att både vi och dem ska få nå fram till det här slutmålet ändå. En evighet där Jesus har fullbordat sitt verk, gjort slut på allt ont, på all ondska, på allt lidande, och en återupprättad nya himlar och ny jord. Dit får vi sikta framåt, så får vi kämpa på vägen. Så håll blicken på Jesus. Han är vårt föredöme. För att kunna åka riktigt bra i livets lopp så behöver vi befria oss också, står det här i den här texten, från sånt som hindrar oss. Precis som när längdskidåkarna får liksom byta om och sen ta av sig sina överdragskläder, så behöver vi göra också med våra liv för att det ska funka liksom i den här kampen. Och det kan vara olika saker som tynger oss, som ansätter oss. Det kan vara synder i våra liv som vi behöver få göra upp med, få bekänna inför Gud och få förlåtna. Det kan vara problem på något område i våra liv eller i våra församlingar som vi behöver på något vis ta tag i och jobba med. Sen kan det vara saker som vi behöver prioritera om i våra liv. Det är så mycket andra saker som fångar vår uppmärksamhet, tar vår tid. Det kan handla om ägodelar, det kan handla om arbete, studier eller hobbies. Ja, ibland kan det även vara familj och vänner som får ett utrymme på ett sätt som fel mot det här med gemenskapen med Gud och följa hans vilja. Vi glömmer bort det här som Jesus säger i bergspredikan i Matteus 6 och 33. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Det där är ett sånt här bibelord som vi nog behöver stava på ganska ofta. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Det är många gånger vi jagar, tror jag, efter allt det där andra och så får Guds rike plats i den mån därför liksom, vi hinner med det i övrigt. Så här vid årsskiftet tänker jag, det är ett tillfälle där vi behöver reflektera över våra liv. Det är ju ändå som alla andra dagar på ett sätt, men det är kulturellt sett en tid på året där på något vis vi ser bakåt, utvärderar lite, vi sträcker oss framåt. Och då kan det vara kanske värt och ta en stund och ägna sig åt att tänka på vad finns det i mitt liv som tynger mig? Vad finns det som jag behöver lägga av inför Gud? Eller behöver ha hjälp med på ett särskilt sätt? Och när vi fått kläm på vad det är för någonting, ja, då får vi sträcka oss mot Jesus. Vi får med hans hjälp på något vis lägga av det eller befria oss ifrån det. För att kunna vara fria, att kunna kämpa vidare i loppet. Och sträcka oss ända mot målet. Livet, det är kanske inte så där likt de här platta banorna man har på en friidrottsarena, löparbana, utan det är lite mer likt faktiskt ett skidspår med växling mellan planmark, nedförsbackar och uppförsbackar. Ibland kanske det flyter på i maklig takt, står där och matar på. Eller så går det väldigt lätt liksom, så där lekande lätt som Edvin Anger drog förbi Kläbo i sprintbacken sista innan målet idag här. Det var inte så svårt, så han i intervjun efteråt. Det kan man ju säga. Och ibland så är det riktigt, riktigt tufft så där uppför. Och ibland kan det vara så trögt så vi funderar på att vi får nog kasta in handduken, ge upp, bryta loppet. Och så kommer jag här och predikar och säger att vi ska vara uthålliga och vi till och med ska vara beredda att lida och ha Jesus som föredöme. Det är inga måttliga ambitioner som du målar upp för oss här. Som om livet inte var tufft nog att hantera ändå, utan att det ska vara någon predikant som står där och påminner om vad som står i Bibeln. Men Jesus, han är inte bara ett föredöme. Han är inte bara någon slags etiskt ideal som den där religionsläraren jag hade på gymnasiet när jag var alldeles nyfrälst. Ja, men han är en bra etisk förebild, Jesus. Mm. Jag som var alldeles nyfrälst där, jag tyckte att det var lite tunt att bara ha honom som någon etisk förebild. Han ger oss också uthållighet och mod, Jesus. Det är inte bara att han liksom visar en väg för oss. Tänk vad liten verkan det skulle ha för vi på något vis försöker bara plagiera det Jesus gör, om vi ska göra det med vår egen förmåga. Nej, den där segern som Jesus vann, den är också våran segerkraft. Och han besegrade till och med döden, Jesus. Samma kraft, skriver Paulus i Efesierbrevet, den är verksam i oss som uppväckte Jesus från de döda. Så det får vi ha med oss när vi går in i det här nya året. Och när vi kämpar, det är inte med bara våra egna muskler, med vår egen tankekraft, med vår egen vilja vi gör det, utan det är med Guds kraft. Så vi får sträcka oss mot Jesus och låta oss fyllas av hans oerhörda kraft, som det står om i Efesierbrevet 6 och 10. Han har lovat att han ska ge oss den här kraften genom sin heliga ande. Och det är en kraft som är med oss, ja, till och med i oss när vi tror på Jesus. 24/7, dygnet runt, 365 och en fjärdedels dag, eller vad det nu blir för man slår ut de här skottåren. Och när vi är riktigt trötta, ja, då ska vi inte bara kämpa utan vi får också stanna upp. Precis som Jesus gjorde så får vi ibland stanna upp och vila tillsammans med honom och hans far. Sen är det ju det här, jag fortsätter med lilla bild av det här med skidåkaren. När det är tufft och tungt för någon, ja, då behöver man sina klubbkamrater eller sina lagkamrater där också till stöd. Som får påminna om liksom det här med vilket mål man har som man kämpar för. Som får lyssna, som får trösta. Och när vi kristna har det tungt, ja, då kan vi behöva stöd av våra lagkamrater. Våra syskon i Guds familj. Att vi får vara där för varandra i omsorg, i bön. Vi får uppmuntra varandra, påminna oss om vilket hopp vi har. Både för livet och för evigheten. Och att få stöd av andra kristna, ja, det är faktiskt på ett sätt att få stöd av Jesus också. Vi får stödet genom hans kropp. Vi är lemmar varandra till hjälp. Vi är på något vis representanter för Jesus mot varandra också. Det är svårt ibland att kunna ta in det, men vi får faktiskt vara det. Vi är delar av Kristi kropp. Lemmar varandra till hjälp. Och när en lem lider, så lider de andra. När en lem hedras, så får vi glädjas med den. Det kan vara förresten ibland att tänka att det är jag eller min församling som är den som bäst har förstått det där med den kristna tron. Och hur man ska leva ut den. Men Paulus han skriver så här i Efeserbrevet 3:17-19. Stå fasta och var stadigt rotade i Kristus. Så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller er. Så att ni tillsammans med alla de heliga lär känna längden och bredden och höjden och djupet. Så vill vi lära känna Jesus mer och vill vi hålla blicken på honom under 2025, ja, då behöver vi också varandra att få upptäcka mer, att få lära oss mer och att få se både varandra i respektive församling, men också våra syskon i de här olika delarna av församlingen, församlingskroppen som finns här i vår stad. Och 2025, det är ett ekumeniskt jubileumsår. 1700 år sedan det första kyrkomötet i Nicaea och 100 år sedan det här ekumeniska Stockholmsmötet som på något vis har lagt en grund för den moderna ekumeniska rörelsen. Och det kan finnas mycket tankar hit och dit om hur det ska organiseras eller inte organiseras. Men ändå, vi är en kropp. Vi är lemmar. Vi tillhör de heliga, vi som tror på Jesus och bekänner honom. Och vi behöver varandra. Så håll blicken på Jesus. Han ger oss uthållighet och mod. I sig själv när han möter oss. I ordet, genom anden. Men också genom varandra. När covid-pandemin härjade som värst så fick vi många gånger höra det här med att hålla i och hålla ut. Till leda kanske, tyckte vi ibland. Men det är ändå ett bra uttryck. För att vi ska orka hålla ut i livets lopp och under det här året så behöver vi hålla i och hålla ut. Vi behöver hålla blicken på Jesus. Och vi som församlingar för att vi ska orka hålla i och hålla ut i vårt uppdrag så behöver vi också hålla blicken på Jesus. En liten stund med Jesus, ovaren jämna allt som vi sjöng förut här. Vi behöver vara tillsammans med honom. Så låt oss ta avstamp i det här nya året 2025 och hålla blicken på Jesus för att kunna tjäna honom frimodigt och i vissheten om att han är med oss i verket. Amen. Vi ber. Tack Jesus Kristus för att du kom hit till vår jord. Att du Gud blev människa. För att visa vem du är för vår och hela världens frälsning. Och tack för att du är Immanuel, Gud med oss, som vill vara med oss varje dag, som kallar oss att följa dig. Hjälp oss att ha blicken på dig, Jesus, både så vi hittar rätt väg, har rätt riktning, att vi inte tappar modet, utan vi får fyllas, Herre, av din vilja, ditt mod och din kraft, Herre, för det här nya året. Och att det är inte bara för vår egen skull, Herre, utan det är för frälsningens, våra medmänniskors skull, Herre. Vi får hålla blicken på dig. Att vi får dela med oss också, Jesus. Och tack att vi också har rikedomen att få ha varandra, Herre. Att få dela, att få upptäcka saker. Att få berika varandra, Herre. Välsigna det här nya året som ligger framför, Jesus. Amen.